Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hello.
Hello
and welcome.
Vad är det på engelska?
På engelska. Jag vet inte, jag pratar så mycket engelska idag.
Man måste prova någonting nytt.
Ja, testa en ny vri. Nej, på riktigt, välkomna
till Plugg.
Plugg 26 plus. Som vi aldrig lyckas säga
nej.
I kör.
Nej, nej. Vi måste träna på det här sen jag.
Ja.
Vi har i alla fall en fin jingle.
Det har vi, det är tur. Mm. Andra avsnittet, vi är igång.
Och ja, vi fortsätter på vårt coronatema.
Ja, det är ju det som är på agendan numera.
Ja, det känns ju som att det är få saker som är så pass stort i våra liv som corona.
Ja, det är svårt att hitta en att man, jag kan liksom inte försvara att man ska prata om något annat, vilket ja, är lite sorgligt, men så får det vara.
Ja, men ja, och dagens gäst idag. Karin Munters Jameson.
Välkommen hit.
Tack så mycket. Tack.
Vill du berätta lite vem du är?
Oj. Jag är lektor i dans på Stockholms konstnärliga högskola, institutionen för dans. Har också lite procent på institutionen för danspedagogik. Halvtid är jag där och halvtid så frilansar jag på min firma som heter Back to the Bones Produktion. Jag är mycket Amazing. Stolt över det namnet. Det är jag. Jag är också förälder. Jag är till två barn. En 24-årig förståndshandikappad tjej och en snart 18-årig kille som går sista år på gymnasiet. Yes!
Amazing.
Så skönt när det tar slut. Färdig med skolan känns helt underbart.
Ja, herregud. Mm. Ja, fast sen så kan man ju välja att fortsätta.
Absolut, blöda. Men som jag som förälder är färdig med skolsystemet.
Ja, det blir en lycklig dag.
Ja.
Alla firar.
Ja, en stor dag i våra liv kan jag säga.
Fint.
Får man fråga varför det blir skönt? Är det jobbigt att vara förälder i dagens skolsystem?
Alltså inte för att det är jobbigt att vara förälder utan för att jag tycker att det är så mycket som är så konstigt och som är svårt med dagens skola. Och det är så mycket val som ska göras och man måste tänka så strategiskt och det är så orättvist, nu är vi där igen. Mm. Det är så otroligt orättvist och jag tycker att det är svårt att hantera det. Faktiskt. Precis. Det är svårt. Jag vill ju naturligtvis att mina barn ska ha det absolut bästa som de kan få. Och så känner jag att jag har massor med möjligheter till det bara för att jag är vit och bor i innerstan och jag är högutbildad och så vidare och så vidare. Och det tycker jag är, det är svåra saker att förhålla sig till. Nu har jag också varit ganska noga med att diskutera det med mina barn. Så speciellt min son, han är ganska medveten om saker. Och det känns bra. Han vet att han är sjukt privilegierad.
Det är en väldigt nyttig sak att ha med sig, tänker jag.
Ja.
För att då kan man också hjälpa, eller det här med att skapa utrymme eller lämna utrymme.
Precis. Och det är klart att han är extra medveten om det eftersom han har en funktionshindrad syster Så att det, är liksom, det går liksom inte att se den typen av orättvisor som vi har.
Mm.
Och det är bra. Då tänker jag att det är en gåva han har fått med sig i livet.
Ja, ska vi börja där vi brukar börja med vad som är ditt värsta och ditt bästa studieminne, bara så vi får lära känna din relation till studier.
Ja, då, det är ju svårt då, för jag har ju bara, alltså jag har ju, om vi studier pratar högre studier, så har jag läst på det som hette Danshögskolan då. Och det var ju verkligen inte något sorts teoretiskt nästan överhuvudtaget, så jag har ju liksom dansat, det är ju det jag har gjort. Och faktiskt också en bedrift. Jag har inte gymnasiekompetens.
Oj, där ser man.
Där ser man. Jag hoppade av gymnasiet efter 2 år för att jag skulle dansa. Och när jag kom in på Danshögskolan så var det näst sista året som man kunde gå utan gymnasiekompetens.
Vilken timing.
Det yes. var perfekt timing. Det är vi väldigt glada för, ja. Ska jag säga.
Ja. Sen har jag faktiskt lyckats, för jag ville läsa någonting, vad det nu var. Och då har jag nog sett till, jag har väl någon sorts allmän behörighet ifall jag skulle vilja, eftersom jag är ganska gammal och har läst, eller jobbat väldigt mycket. Ja, bästa, det kan jag absolut säga. Det var när jag gick kanske i 2:an och jag fick jobba, vi hade samtidigt, fanns en koreografutbildning. Och samt parallellt med mig så gick en kille som heter Per Jonsson, eller hette, han är död nu. Och jag fick vara med i när Pelle, som han kallades för, jobbade fram ett av sina, som blev ett av hans mest betydande verk. Så fick jag vara schakt. Så fick jag vara en av dansarna som han liksom jobbade fram stycket med. Det var ju en helt fantastisk upplevelse och var otroligt betydande för min framtid. Så det tror jag är ett av de bästa. Och det sämre, jag kan inte säga en sak som var sämst, men på den tiden så var det ganska fortfarande helt okej för många lärare att behandla studenterna ganska illa. Och vi hade en amerikansk gästlärare som var hos oss periodvis fram och tillbaks i månader. Och hon kallade mig konsekvent alltid för chicken shit.
Va?
Oh my god. Mm.
Det var väldigt jobbigt.
Ja, det förstår jag.
Och först tror jag att jag liksom, jag fattar inte riktigt liksom. Så där, det var så där så att man kan inte riktigt ta in det, så här, vad säger människan för någonting? Och sen var det inte så, det var liksom inte på något sätt då, alltså vi pratar jättelänge sedan, det här är typ 1983, det är jättelänge sedan. Det fanns inte på kartan att man skulle ifrågasätta detta, eller att jag skulle fråga henne, varför säger du så där? Jag heter Karin. Det fanns inte. Utan det var bara att tugga i sig det där. Och men det är fortfarande inte roligt. Ja, man kan ju skratta åt det, för det låter ju helt, bara helt obegripligt faktiskt. Men det är väldigt förnedrande faktiskt. Mm. Och chicken shit är liksom... Jag vet än idag inte varför just jag fick heta det. För de andra hette nämligen oftast sina namn.
Mm. Otroligt absurt.
Ja.
Mm. Sen så här, det har ju hänt att så här, man har hört att lärare säger något nickname. Speciellt också, jag har också pluggat i New York. Men just så hårt. Och så nedvärderande.
Mm.
Det är ju en annan värld. Liksom.
En helt annan värld. Och, men jag kan inte amerikanska så väl. Så jag vet faktiskt inte vad det här står för. Liksom.
Mm.
Men jag kan ju tänka mig shit för det första. Och sen chicken. Ja, man är en chicken. Liksom. Så att, ja. Men nej, jag har ingen aning. Men det var jobbigt. Det var väldigt jobbigt.
Oh, wow. Det tror jag är på topp 3-listan över värsta studieminnen
som vi någonsin har fått in.
Ja,
det är det.
Ja,
det är nog till och med, vi konkurrerar nog om första platsen.
Ja, det tror jag.
Mm. Ja.
Absolut.
Ja, det tror jag.
Absolut. Vi får ett avsnitt där vi bara samlar alla och utvärderar.
Ja, precis. Rankar dem.
Värst till inte så värst.
Ja. Men för att återgå till vårt övergripande tema för den här början nu då. Någonting som faktiskt är skit är ju corona.
Det är skit. Ja. Verkligen.
Så min fråga till dig är, hur upplevde du det när du fick veta att universiteten skulle stänga? Och högskolorna?
Ja, jag fick panik. Fick jag. Och så var jag, och på, samtidigt som jag fick panik så blev jag också någonstans lite lättad. För jag hade precis dagarna innan undervisat nästan min sista lektion för hela terminen. För jag skulle egentligen ha varit utomlands hela våren. Så jag hade plockat in massor med gästlärare på de kurser som jag är kursledare för. Så att jag, dels så fick jag panik, men så blev jag lättad över att jag inte skulle behöva faktiskt hitta på något och undervisa. Och sen så blev det ju asjobbigt med att sitta och administrera alla gästlärare och hur de ska få kontakt med alla studenter. Och vi fick ju sån här snabb introduktion i Canvas. Som var tänkt.
Vad är Canvas?
En lärplattform.
Det roligaste med den här lärplattformen är att deras logga ser exakt ut som coronaviruset. Det är jätteroligt. Jag kommer dela en meme med det här på vår Instagram-sida så att ni alla kan titta. Men det är verkligen, det ser ut som en coronablubb.
Och det var tydligen planerat så att vi skulle lära oss, liksom vi skulle allihopa börja jobba med Canvas nu under hösten. Och att de hade lagt upp det, liksom vi skulle månader av introduktioner för att förstå den här lärplattformen. Och då fick vi, också helt komiskt, vi fick en 2 dagars kurs på Zoom. Det var så roligt, det var fullständig kaos. Och då fick jag ännu mer panik för jag fattade absolut ingenting. Och sen visade sig också att jättemånga studenter inte kunde komma in och det var liksom bara helt galet. Och då sa jag snabbt bara att vi som håller på att administrera danskurser, vi kan inte göra det genom Canvas. För jag kan inte, jag förstår inte hur jag ska få mina gästlärare att liksom kunna få tillgång till det. Och jag har studenter som inte ens kan logga in på Canvas. Så om vi kan få fortsätta köra med Zoom, tack. Och så blev det. Så det var ju bra. Men ja, nej, jag blev sittandes i min soffa faktiskt hemma. Eftersom vi inte heller fick vara på jobbet. Jag var ju det ändå. Alltså man fick be sin chef om tillåtelse. Och skulle man ha en dansklass så kunde man inte gärna göra det hemifrån. Och då fick vi tillåtelse att vara i studio. Men för det mesta så satt jag hemma i soffan bara och satt på oändliga Zoom-möten. Och på min institution så var det bra för vi hade 2 möten i veckan där vi också bara började med liksom, hur mår ni? Vi blev väl omhändertagna. Ja, och sen skötte alla gästlärare hit och dit och så samtidigt så skulle jag administrera min dotter då som har daglig verksamhet där allt stängdes. Så hon gjorde ingenting. Och sen sonen som då gjorde gymnasiet hemifrån. Så vi fick liksom flytta runt lite så där. Var har vi bäst mottagning här i lägenheten? Och vem måste ha mest nu så att vi kan liksom, jaha, okej, nej men nu får ni vara tysta för nu är jag på ett möte. Eller, nu har Melker har lektion nu. Shh, Agnes, tyst! Så det var förfärligt faktiskt. Och sen framåt midsommar när allt var färdigt, alla examinationer var gjorda och vi satt och tittade igenom och såg bara att shit, vi har gett varenda klass. Allt är gjort. Studenterna har liksom fått det de skulle. De är examinerade, betygen är satta. Då kände jag att jag behövde åka på vilohem eller något sånt. Och att jag nog också var liksom, vad ska jag säga, så här, fysiskt deprimerad.
Varför då?
För att jag är ju van att liksom jag existerar när jag är i en dansstudio. Och nu blev jag förvandlad till så här en framsida på en skärm. Och det här helt förfärliga att jag sitter och stirrar på mig själv hela tiden.
Ja, det är
fruktansvärt.
Det värsta.
Och till slut är man så trött på det där så att Man hör liksom inte det som det pratas om, utan man sitter så här och tittar. Jag sitter och tittar på hur jag ser ut och hur jag ska liksom, och så undrar jag över hur ser de andra mig nu? Vad är det, ser de det jag ser, eller ser de något annat? Varför är alla andra så mycket snyggare än vad jag är? Jag ser ju helt hemskt ut. Vad är det för färger på det här? Och hur ska jag vrida?
Jag har gjort så att jag inte ser mig själv. Och bra. Pinnar någon annans video. Mm. Då, bra. För annars hamnar jag också i det mindsetet väldigt fort.
Ja, men det är ju egentligen en helt sjuk grej att man sitter och, alltså att man hela tiden ser sig själv utifrån. Alltså det kan man göra ändå, men inte så här rent alltså, fysiskt se sig själv utifrån, som att man sitter framför en spegel. Det är ju...
Hela dagarna.
Ja, nej, fy.
Det är helt, alltså, hemskt. Men ja, det var som att jag tappade hela min kropp. Den fanns liksom inte längre. Jag var helt som så här numb överallt. Så. Hemskt, hemskt.
Mm.
Hoppas vi aldrig hamnar där. Jag kan inte förstå varför det skulle vara så fantastiskt att ha tillvaron på Zoom i framtiden. Fruktansvärt. Ja. Och dans kan inte läras ut på Zoom.
Mm. Det var min nästa point. Att så här, vissa utbildningar drabbas ju extra hårt. Ja. Till exempel alla utbildningar på Danshögskolan. Och vad hände då? Vad tänkte du då när du nu, eller, och vad gjorde ni när ni förstod att vi kommer behöva göra det här digitalt nu?
Ja, vad tänker man då? Ja, jag tänker att det jag gör går inte att göra på Zoom. Och det jag är bra på går inte heller att göra på Zoom. För jag behöver liksom, jag behöver se människorna. Jag behöver liksom läsa. Säger jag att jag gör. Jag läser liksom en kropp i rörelse. Det kan man ju inte göra på Zoom överhuvudtaget. Ja, och så får man då prata med alla gästlärarna inne om de är villiga att göra det här, eller om de känner bara att det här kommer aldrig att gå, så att de skiter i det eller tackar nej. Och det fanns ju några som gjorde det. Men de flesta bara sa, oh, okej, jag får tänka nytt, jag får tänka om. Alla fick tänka om. Och då får ju alla i stort sett, jag antar att du håller med om det, alla fick bygga sin undervisning på improvisation.
Mm. Mm.
Ja, och man kan, ja, precis. Och tänka sig att de flesta kanske inte har någon yta att vara på.
Mm.
Så då blir det, det går ju naturligtvis att genomföra, men det blir ju något helt annat än det vi hade planerat för. Så i en förlängning så blir det en helt annan utbildning än den de här studenterna tänker sig att det de har sökt sig till.
Mm.
Och som en liksom räddning så här, så var det väl, tror jag, helt okej. Okay, därför att de fick ändå, liksom alla studenter fick något att göra. Men att vi skulle fortsätta på det sättet, det är aldrig i livet. Aldrig. Jag hade inte sagt upp mig, det hade jag inte gjort. Men jag hade nog bett att få slippa undervisa.
Det. Det vet jag att vi pratade lite om, jag och mina klasskamrater, att så här, om vi kommer behöva göra det här hemifrån, så var det många som sa att då tar jag ett studieuppehåll.
Ja.
För att speciellt de som går sitt sista år nu,
ja.
Att ha det här Zoom-året som sitt sista år, det skulle liksom kännas helt bortkastat, för att det inte blir en lik, det blir, jag vet inte, blir det en likvärdig utbildning? Skulle Nej. Det vara samma liksom?
Nej, inte överhuvudtaget. Det blir något helt annat. Men när vi, all vår dansundervisning, spelar ingen roll vad det är för genre eller vad det är för utbildning. Allt är ju ändå byggt på det här som sker i rummet. Alltså många tillsammans i ett rum. Det sker här och nu. Och när alla sitter utspridda och är helt ensamma. Och bara ha den här väldigt märkliga kontakten via en skärm. Det är något annat.
Mm.
Jag vet inte hur många gånger jag frågade dig under våren, Sara. Så här, hur gör ni egentligen? Alltså, är det ens möjligt för er att ha distansundervisning?
Mm.
Men då tyckte jag ändå att du var så här förvånansvärt positiv.
Ja, alltså jag hade verkligen sett framför mig katastrof. Och Jag kände verkligen att det var, att de lärarna som vi hade gjorde verkligen det bästa av situationen. Ja. Jag hade inte kunnat se framför mig att de hade kunnat gjort det på något bättre sätt.
Nej.
Och också så här, många av dem utnyttjade faktumet att vi var hemma. Att vi hade möjlighet att gå ut på ett annat sätt. Att vi kunde liksom också jobba utifrån saker som kändes intressant utifrån vart vi var. För att plats är en stor grej. Så att jag var imponerad av lärarnas sätt att göra det på. Men det är ju verkligen inte samma sak. Det blir inte dansutbildning på det sättet som dans är på något sätt menat att vara. Eller det där lilla som man inte riktigt kan sätta ord på. Det där lilla magiska som finns med dans. Som är anledningen till att vi som gör och håller på med det. Det försvinner lite. Sen kan man ju verkligen hitta det där magiska med sig själv också. Men bara till en viss gräns, tänker jag. Det är precis som att göra vad som helst själv. Till slut så pratar man.
Alla kan inte det.
Nej.
Alla kan inte hitta det. I våras så var jag ansvarig för en delexamination som inom alla olika moment i dans. Och den var tänkt att genomföras på ett sätt och det gick naturligtvis inte. Så då fick vi snabbt tänka om och då fick alla istället bara skriva en kort reflektion kring liksom sin egen praktik, sitt eget dansande i relation till den här situationen vi var i.
Mm.
Så alla pedagogstudenter skrev en liten sån och skickade den. Så jag fick läsa alltihopa. Så det var väl en så här 45 texter jag fick läsa. Och det var väldigt jobbigt. För så många mådde så fruktansvärt dåligt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Att de liksom tappade all motivation. Och att det som var bra var ju naturligtvis när man förstår vissa ingredienser i dansen som gör att man vill hålla på med det. Liksom den här sociala grejen och det rumsliga. Och det med att man delar energi, man delar liksom kunskap i stunden. Att allt det gick förlorat. Och att varför ska jag hålla på med det här och det är helt meningslöst. Och några var ju så här tappra, ja men nu kan jag liksom... Jag kan jobba på styrka, jag kan ligga hemma och göra magövningar och massa såna där saker. Men det är ju bara hållbart i 2 veckor, jag kan ju liksom inte månad efter månad. Mm. Och det var sorgligt att få läsa de där och jättefint också liksom att få lite inblick i hur tufft det var. Liksom.
Mm. Vilka var de viktigaste sakerna du tog med dig från att ha läst allas texter?
Ja, det var faktiskt, och det är lite det här när jag pratade om att det var både orättvist och ojämlikt. Att det var många som skrev att, alltså annars så går man liksom till skolan och så börjar man 9 och sen så är vi schemalagda till 5 och sen så går man hem och sen har man kanske något att läsa eller sådär. Ja, troligtvis. Men här var det så att allt bara flöt ihop för att i början också att vi lärare hade så mycket krav. Liksom, så ska du filma dig själv och så ska du skicka in och så får du den här lilla uppgiften och så ska du göra ett litet solo i skogen och så ska du filma det. Och att de skrev att det var så jobbigt att hela dagarna bara gick åt till att få den där jävla tekniken att fungera. Och vadå filma sig själv? Vem ska filma det? Någon ska sätta upp telefonen? Och hur ska jag kunna skicka den där filmen? Den väger ju hur mycket som helst. Och hur ska det...
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Jag går till och när ska jag göra det, och att det blev en sån otrolig stress för många. Så det tog jag med mig, och den där kom ju, skickades ju in någon gång i april ändå, så att jag kunde samtala med alla mina kollegor och säga att nu får vi liksom verkligen tagga ner här allihopa. Vi måste göra det så lätt som möjligt, för vi kan inte hålla på så här. De håller på att dö hemma i stugorna där de sitter. Ja. Mm. Så det var en av de där grejerna som man bara, oj, stopp. Vi försökte vara så himla kreativa och skapande. Och det blev bara helt förfärligt för alla stackare.
Ja, det värsta med att filma sig själv och skicka in är ju att det är så svårt att lämna ifrån sig en produkt som inte är klar och som på något sätt representerar en själv och ens kunskaper. Mm. Och så ska den finnas för alltid, även om det känns skit. Mm. Istället för att det bara kan få existera under den tidsperioden då det existerar i det rummet där det...
Ja, men precis. Fall. Exakt. Mm.
Det tyckte jag var det jobbigaste med det.
Ja, jag kan också tänka mig att alltså där, det är, alltså, en sak är att gå in och så här, göra en uppvisning eller ett prov och så är det liksom, då är du i den stunden och så går det som det går. Men när du ska skicka in en film, då kan du ju göra det hur många gånger som helst, så ska du välja den bästa. Det är ju ett helt annat typ av, det är en helt annan process egentligen.
Precis. Jag tror att många fastnade i det där. Att liksom, shit, oj, det här, och titta på det, bara, gud, det här kan jag inte skicka in liksom. Och så hade det aldrig varit i en dansstudio. Du gör. Mm. Och det var det.
Mm. Exakt. Ja. Jag kan säga att jag behövde ju bara skicka in en eller två sådana filmer. Och det var jättebra. Den första gången så filmade jag mig själv 12 gånger. Och var aldrig nöjd. Och så slutade det med att jag valde den första videon jag hade gjort i alla fall. Då kände jag också mig ganska arg. Så här. Andra gången då bestämde jag mig för att jag kan inte lägga ner så mycket tid. Så då filmade jag bara mig själv och så skickade jag. Mm. Men då mådde jag ju också dåligt att jag inte skickade in det. Så att det var lite dubbelt. Men tuff grej.
Ja, precis. Mm. Och jag ganska tidigt så sa jag åt mina kollegor att vi måste hitta sätt att lösa hösten på. För jag var helt övertygad om att skulle vi fortsätta på det här sättet så skulle jättemånga ta studieuppehåll. Och de skulle troligtvis inte heller komma tillbaka, för det är svårt. Alltså det ser vi nu, vi har ingen aning om någonting, känns det som. Och att jag upplevde att det var så orättvist för alla. Det var en dag som jag höll på med två studenter, och den ena var i köket i Råcksta. I en lägenhet som hon delade med pojkvännen och två andra. Och den andra studenten, hon var i Tranås hos mamma och pappa. Flyttat hem till dem. Och var i Gillestugan i 70-talskåken. Som hennes föräldrar hade gjort om till någon liten dansstudio. När hon bodde hemma. Och då bara... Nej. Det går inte liksom, man kan inte ha det på det sättet. Det är så, alltså förutsättningarna är så olika. Så att jag är nästan förvånad. Alltså hade vi fortsatt så är jag helt säker på att studenter hade anmält det. För det går ju liksom inte, hur ska jag kunna examinera, hur ska jag kunna sätta betyg på er när ni har så helt olika förutsättningar.
Mm.
Det går inte liksom.
Det är lite som att så här, ja. Ja, det är så pass stora glapp mellan vilka förutsättningar man har. Och det är väl det är väl där man förstår också att, att komma till skolan fyller en funktion, eller att komma till universitetet på ett sätt som inte blir tydligt förrän man hamnar i en sån här situation. Precis. Tänker jag. Och där vikten av den platsen helt plötsligt blir mycket, mycket större. Mm. För att då kommer det alla dit med, när vi alla samlas på samma ställe och gör samma saker, så har vi mycket, mycket mer jämlika förutsättningar.
Och jag tror att jag är, inte alltid, men väldigt länge som pedagog, så har jag varit väldigt medveten om och försökt verkligen att oavsett mina egna, ska jag säga, mina känslor och preferenser, för det är klart att jag känner saker för mina studenter, och det är ju alltid att det finns människor man inte tycker om eller inte, ja precis, och jag verkligen försöker att det aldrig någonsin ska få märkas i studion, utan jag ska se alla och alla har lika stor rätt till liksom min uppmärksamhet och till det jag undervisar. Och det var ju helt omöjligt på en skärm, därför att också jättemånga, alltså jag kan inte ens se dem för de har så dålig mottagning och grejer, så att jag har ingen aning om vad de gör.
Mm.
Och det, så kan man ju inte ha det.
Mm. Nej.
Nej. Och vi var ju tvungna sen, vi har ju 80% närvarokrav på alla kurser. Och det sa vi ganska tidigt att, ja. Jaja. Vi får nog vara lite generösa här. Liksom.
Ja, det är svårt att garantera en, att, om uppkopplingen inte funkar. Eller...
Nej, nej. Mm. Eller liksom om någon av någon anledning inte kan, jag menar, det var ju väldigt många också, för vi gjorde ett system där de fick skriva, ni skrev någon sorts dagbok eller så här och skickade in vecka för vecka, så där som vi hade som ett underlag liksom för att se ungefär. Och då var det ganska många som skriver liksom, jag mådde jättedåligt, orkade inte upp eller hade ont i halsen eller gud allt vad det var liksom. Och då har du kan ju liksom göra de här sakerna någon annan gång, senare på kvällen eller på lördagen eller någonting. Liksom. Så att vi bara, ja, det här blir fint.
Mm-hmm.
Det, och det tror jag alla visste, att vi försökte vara lite generösa med det där. Liksom.
Mm.
Men aj.
Mm. Jag tänker just under coronapandemin så kan man väl nästan inte ha det kravet ändå, för att alla ska ju, alltså även om det hade varit vanlig undervisning i skolan, alla ska ju stanna hemma på en gång. Precis. Det finns något symptom, så att det är liksom, alltså man kan ju inte ha ett närvarokrav och ett stanna hemma krav, det funkar ju inte.
Mm. Och fast vi har ju då, det var på mitt förslag, så vi har nu i allas, det finns möjlighet hela tiden att ta del av klassen via Zoom.
Okej. Okay.
Så vi har, jag menar, på dansarutbildningen där vi bara har två grupper, så att det är väldigt lätt. Där har vi liksom gjort en Zoom-kanal för varje klass. Och så står det liksom dator och extra kamera och mick i studiosarna. Så vi bara, studenterna själva bara startar den på morgonen. Och sen så meddelar de mig vilka som är hemma idag. Jag menar, och är du hemma och har kräksjukan så är det klart du inte är med på Zoom. Men just om du är hemma för att du har symptom och tänker att jag behöver vara hemma, då kan du absolut vara med. Så att du ska aldrig behöva känna att shit, nu ligger jag risigt till.
Mm.
Jag kan inte vara hemma. För så vet vi ju att det är så, alltid. Liksom. Och det vill vi inte ha nu. Det går inte. Så då har vi gjort så. Och jag tror att det funkar ganska bra.
Mm. Jag tycker att det har funkat jättebra.
Ja, vi skickar länkar hela tiden. Mm. Till alla. Så. Och så, hej hej. Och så vet de ju då, till skillnad från våren, att det är inte, klasserna är liksom inte gjorda för Zoom. Men du har möjlighet att delta. Och jag ser ju dig, som du liksom jobbar på där utifrån vad du kan göra, så får du ju som en vanlig närvaro. Eller är det så att du bara liksom sitter och tittar, så får du som vårat, ett system som vi har där man sitter på klass av okay. någon anledning. Liksom. Mm. Så.
Mm.
Och det tycker jag funkar bra. Det, och så får vi väl fortsätta så då, så länge det behövs.
Mm.
Mm.
Ja.
Och vad jag vet så har vi inte, och alla studenter, de bara, ni provtar er högt och lågt. Ja. Känns det som. Och alla vi har väl som, inte haft någon ännu.
Jag, nej, jag har inte hört att det är någon som har haft det. Så alla som, vilket också är färre än vad det brukar vara vid skolstart. Japp. Som har varit sjuka.
Ja.
Så ingen av dem har haft corona.
Nej.
Men jag vet att det är någon på SKH som har haft
två
lärare. Ja. Mm. Mm. Ja. Men de har vi inte haft någonting att göra med. Vi har ju en egen byggnad. Så.
Precis.
Men hur fysiska är ni på era danslektioner nu?
Med varandra?
Ja.
Ja, inte alls skulle jag säga.
Nej. Inte alls. Nej, det får vi ju inte riktigt vara. Alltså, jag menar, det är ju klart att om Sara ligger ner på golvet så kan jag ju liksom ta på hennes fot. Liksom. Mm. Men det är ju inte någon kontaktimprovisation där man rullar runt och stonkar och flåsar i varandras ansikten och så. Nej,
nej.
Det gör vi inte.
Men hur mycket påverkar det undervisningen att ni inte kan göra de sakerna?
För min planering så påverkar det på det sättet att jag har bestämt att jag kan ju ha massor med olika perspektiv på hur jag planerar en klass. Men det där att liksom till exempel få upp alltså ett flås så att det blir riktigt, riktigt jobbigt, det har jag tagit bort. Och det har jag sagt att då får ni gå ut och springa i skogen istället. Själv. Mm. Liksom, vi ägnar oss inte åt någon sorts liksom, konditionsträning här inte, utan det är andra saker som vi får ägna oss åt. Och jag tror kanske att de flesta ungefär jobbar så. Jag vet inte. Ja,
skulle jag säga. Sen, jag är inte så mycket insatt i de genrer som Nej. Jag inte har. Men ja.
Nej, och så får man väl liksom tänka till, men någon gång när jag och Sara och hennes klass, nu är inte ni så många, men vi råkade få vara i en pytteliten studio. Då gick vi ut istället för att det var kanonfint väder. Liksom.
Det var fantastiskt.
Oh, nu kan vi ju inte göra det kanske längre, då blir det lite svårt. Men, Så att ja, alltså, men jag tänker att jag hela tiden är beredd att göra något annat.
Mm.
Om, ja, nej men gud, vi är för många i det här rummet, det här går inte. Liksom. Nej, men då får vi göra så här idag istället.
Mm.
Det är ändå intressant att du säger det, för att när Astrid Muren, vice rektor vid Stockholms universitet, var här förra veckan, eller förra veckan blir det ju, då sa ju hon just det, att när vi frågade vad hon hade tagit med sig från den här upplevelsen när coronan kom, hon bara, jag har blivit bättre på, eller jag har inte blivit så nitisk på att jag måste planera allting, eller hon hade liksom, att det var alltid öppen för plan B, så det känns ju som en återkommande grej nu i dessa tider.
Ja, gud, jag är ständigt redo för att helt planera något annat och improvisera lite och bara, ja, det får bli så här istället, och att inte värdera det utan bara, okej. Då gör vi så.
Ja. Känner du att det har kommit någonting positivt från den här tiden? Med alla de här förändringarna?
Ja, själva förändringarna som sådana tycker jag kanske inte är så positiv. Men det jag tycker är positivt är att jag tror att vi alla mera liksom uppskattar alltså den möjlighet vi vanligtvis har. Det där och att man uppskattar det som det här underbara i att få vara liksom tillsammans i ett rum och dela saker och vad det betyder liksom att det rent fysiskt så här att liksom få dela energi med varandra som vi gör så oerhört mycket. Det tycker jag är positivt.
Mm.
Att man faktiskt inser vad det är och uppskattar det.
Mm.
Annars vet jag inte. Om jag tycker att något är så positivt faktiskt.
Mm. För att vi har också hört att närvaron på, alltså överlag på SU har gått upp på Zoom-deltagandet. Så det verkar som att det är fler som har möjlighet att vara med.
Just det.
Men sen så finns det också teorier om att fusk har gått upp och sånt. Vilket vi får undersöka igen senare.
Mm, sen så undrar jag också. Med om närvaron har gått upp. Eller, alltså det är väldigt lätt att bara logga in och sen inte ha på kameran. Och så bara vara inlogget och sen gå och göra något helt annat.
Exakt, vi har faktiskt haft det uppe på lärarmöten och diskuterat det. Och jag tror, och jag kommer inte ihåg om det är på båda institutionerna att vi har det. Men att vi nog kommer att ha som krav att studenterna, om de ska vara med på Zoom, de måste ha kameran på.
Mm.
Så att jag ser att du är där och det också blir så himla svårt för mig som lärare. För jag behöver ju ändå rikta mig mot de här på skärmen.
Mm.
Och när det bara står ett namn där, jag har ingen aning liksom, vad, alltså min information, vad, hur den tas emot. Om du nu är där, jag vet ju inte det heller. Så det tror jag kommer att vara ett krav.
Mm. Ja, det är ju så, alltså på tal om att ha social kontakt och kommunikation. Mm. Så det är jobbigt nog att den är förröjd. Och sen om det är bara helt svart så blir det ju...
Det är,
mm. Ja, det är en annan typ av performance.
Verkligen. Ska jag säga. Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Ja.
Mm.
Men upplever du att det liksom finns en tendens när man pratar om högre utbildning under coronapandemin, att man liksom bara att alla tänker då spontant, ja, ah, men universitetet, ja, ah, men det är bara flytta föreläsningar till Zoom och sen är det löst, att liksom man, att man glömmer bort de här utbildningarna där det är, där det faktiskt kräver att man fysiskt möts och är på plats.
Ja, så tycker jag att det, fast jag kanske inte från, alltså inte folk som är i verksamheter utan runt omkring. Men jag tänker att det är jättemånga utbildningar där det absolut inte kan funka speciellt bra på Zoom. Jag tänker att alla halv praktiska kallar jag dem för. Nej, men allt som liksom fysioterapeut och sjuksköterska och läkare och polis och gud vet allt. Jag förstår inte hur det ska gå till och inte få vara i ett rum.
Mm.
Men ja, jag vet faktiskt inte vad alla dessa utbildningar gjorde i våras. Men jag antar att de bara flyttade allt till Zoom. Jag vet inte.
Ja, mm. Alltså jag pluggar ju journalistik då. Mm. Det är väl halvpraktiskt.
Ja.
Och alltså jag tyckte att det var fruktansvärt. Ja. Jag hade jättesvårt. För att vi så hade ju liksom, ja, men vi skulle ju haft praktiska workshops och jobbat i mycket grupp och liksom alla de här sakerna som egentligen bara försvann och så blev det teoretiska föreläsningar istället. Och det, jag kände inte att jag liksom tog med mig någon kunskap från det, för att jag hörde så här, ah, så här kan man göra, men så fick jag liksom inte testa hur det var att faktiskt göra det. Och då, ja, då har det lite svårt att fastna liksom, den nya kunskapen.
Det är också lite som att bara skjuta på det.
Ja.
Till sen.
Ja, det blir liksom,
vet och så får de,
man vet att man borde ha lärt sig det här. Det är typ det man, så långt kommer man. Men så har man inte fått lära det ordentligt eller göra eller testa. Vilket jag tror att det är där mycket av lärdomen sitter.
Jättemycket. Och jag tror att det kommer dröja några år. Men sen kommer man väl att, alltså det måste ju, någonting måste man ju se vad som har blivit av alla de som fick mycket av sina utbildningar på det här sättet. Det kan ju inte vara bara positivt, inte. Lika lite som för alla stackars gymnasieungdomar som fick hela våren var förstörd, eller vad man ska säga. Och de som nu fortsätter, min son, han har varannan vecka online och varannan vecka i skolan. Det går säkert bra. Jag menar, han är liksom duktig. Och det är en så här yberskola han går på. Så alla lärare är väldigt medvetna och sådär. Men jag menar, alla har det inte så.
Nej.
Och jag menar, vad är det de då? Vilket tapp, liksom kunskapstapp som det ändå måste bli. Och det ser vi väl om några år.
Mm. På tal om jämlikhet. Det är också så här, när man då flyttar hela sin utbildning till hemmet, och så beror ju allting på hur mycket stöd man kan få hemifrån i att hjälpa till och strukturera upp, att så här, se till att man har allting man behöver och kan lära sig att hantera och göra det här i sin hemmamiljö. Också helt förfärligt att ens hemmamiljö, som också är till för att man på något sätt ska vila, måste bli ens arbets- eller
Ja, jag tänker att för många människor eller många unga människor så är kanske hemmiljön är allt annat än trevlig och trygg och lugn och alltihopa. Det är ju en katastrof.
Mm.
Så det är klart att vi kommer att märka det om några år.
Jag tänker också, för att få en liksom hållbar studiemiljö hemma, det kräver ju faktiskt att du bor på en plats där den ytan finns. Att du, alltså,
ja,
jag menar, som student så bor du ju oftast ganska så trångt. Liksom. Har du ett skrivbord så är det lite lyxigt. Alltså att sitta i sängen och göra sina studier och tentor och allt, det är ju inte, alltså, det är klart man kan göra det någon enstaka gång, men i flera månader idag, det är svårt att se att det är hälsosamt.
Mm.
Och alla samarbeten, liksom, det blir ju aldrig på samma sätt att sitta och diskutera med någon på Zoom. Som att faktiskt träffa någon och jobba ihop, oavsett om det är dans man jobbar ihop med eller om det är en text man jobbar med. Liksom. Det är ju, det går ju inte att jämföra. Jag tror att det är en katastrof. Och jag tror precis tvärtom mot vad det en del diskuterar, så tror jag att det kommer att bli så att vi vill mycket, mycket mera faktiskt vara liksom IRL tillsammans i olika miljöer. Jag hoppas det.
Hur länge har vi hållit på? Har du tid?
Jag tänkte precis säga att nu börjar det bli dags att runda av. Vi har hållit på i snart 45 minuter.
Okej, då ska vi runda av. Ja, men avslutningsvis då, har du några coronatips till frustrerade studenter?
Vad kan man tänka på? Vad ska man göra?
Oj, oj, oj. Ja. Ut och gå och träffas. Arbeta tillsammans på promenad. Walk and talk, det är en strålande idé faktiskt.
Den är återkommande.
Yes.
Ut och gå, lyssna på podd.
Precis. Ja, jättebra.
Så återkommer vi härifrån studion om 2 veckor.
Ja, tack så hemskt mycket Karin. För att du kom hit och ville prata med oss om likvärdighet och jämlikhet.
Ja. Tack.
Tack så mycket. Jag kommer lägga ut en Corona Canvas meme som utlovat på vår Instagram-sida. Då söker man på Plugg26+. Så kommer ni hitta det där.
Där är det mycket roligt att titta på.
Jajamensan. Och jag heter Sara Mörk.
Och jag heter fortfarande Kristine Fullman.
Jajamensan.
Tack för oss.
Tack. Hej.
26+, en podcast i samarbete med #studietid. I studion sitter Kristine Fullman
och Sara Mörk. Vår fantastiska jingel är skriven av Sara Phyllis Brannes, och följ oss gärna på Instagram.
Har du frågor eller tips så kan du mejla till plugg26plus@studietid.se.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.